Välkommen till Portugalpodden. Podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller som redan bor i Portugal. Jag heter Per Hed och tillsammans med mig träffar du andra svenskar och portugiser som bjuder på kunskap, tips och lärdomar från och om landet. Det här avsnittet, det handlar om likheter och skillnader mellan Sverige och Portugal. Och jag gjorde det som så att jag tog hjälp av min vän Annis i Portugal. Hon är född där men flyttade som 4-åring till Sverige och Malmö där hon växte upp. Sen flyttade hon tillbaka till Portugal där hon nu har bott i 13 år. Och vi gjorde som så att på varsitt håll så skrev vi ner vad vi uppfattar som likheter och skillnader mellan de olika länderna. Sen, mitt under min rejäla förkylning, då hade vi ett samtal om ämnet som du lyssnar på nu och här. Och det var så kul när du skrev några exempel på dina saker. För vi har ju helt olika infallsvinklar. Alltså jag är ju en turist som är på tillfälligt besök då och då, sedan några år. Och du är född där, men du har växt upp i Sverige, men nu bor du sedan lång tid i Portugal. Så det är ju häftigt tycker jag.
Alltså nu har jag ju ändå bott här i 13 år. Så att man blir lite blind för skillnaderna. Så att, för att först och främst så tycker jag att byråkratin är den jättestora skillnaden. Och att man inte alls är lika snabb på att återkomma med saker som man är van vid i Sverige. Alltså att saker och ting går ganska trögt. Det tycker jag alltså är den främsta så här, skillnaden. I Sverige kan man göra allting online och man behöver bara någon slags identifikation och det finns också online. Så att man behöver liksom inte förflytta sig själv till olika instanser för att ta hand om saker, vilket man många gånger behöver här nere.
Är det det första du tänker på om du ser skillnader mellan Portugal och Sverige?
Ja, jag gör ju det som jag jobbar med det också. Det är på något sätt så självklart det som man först möter när man flyttar hit nästan. Eller kanske inte snabbast. Eller först kanske är trafiken. Men förutom trafiken så är det man stöter på ganska snabbt att saker och ting tar tid. Liksom, på ett annat sätt vad det är i Sverige.
Det var också en reflektion jag hade. Och då tänker jag på i matvaruaffären. Alltså det är också en skillnad. Jag upplever att i Portugal man tar det lugnt. Du kan stå där och prata med kassörskan i flera minuter. Trots att det står kanske 10-12 personer i kön bakom dig och väntar. Och vårt beteende i Sverige det är ju att jag lägger snabbt upp mina saker på det här bandet eller på disken hos kassörskan. Och jag har kortet eller pengarna redo i handen. Att så fort det är min tur, in med kortet eller blippa kortet och betala. Och i bästa fall så kanske man säger hej då eller tack till kassörskan.
Ja, här har man ju annan vana. Jag tror kanske Gammelsverige också hade den vanan. Att man handlade i bybutikerna. Så man som ägare av en butik så hade man koll på barnen till damerna som kom och handlade och ifall deras man var frisk eller hur hans senaste jobb hade gått. Alltså man hade kanske inte, folk var ju ganska läsokunniga, det är också stor skillnad. Förr i tiden så att man läste inte tidningar på samma sätt, så man höll sig uppdaterad om vad som hände i byn genom att prata med supermarket lady liksom. det var ju så, och det är fortfarande så till viss del i många byar. Det är de som håller koll på vem som har, ifall det är någon som har dött, ifall det är någon som åkt in till sjukhuset för att bli opererad, ifall någon har fått barn och så vidare.
Jag tror det är en vettig, kan man säga, en vettig approach på det hela. För ja, det var, jag vet inte om det var en tidningsartikel eller om jag hörde det på något tv-program. Det var någon kassörska som sa att det värsta med hennes jobb, det är när folk står och håller på och pratar i telefon eller håller på och mässar samtidigt som de ska betala och de säger inte ens hej. Man skulle kunna skärpa dig, säg ett hej i varje fall till mig som jobbar här.
Jo, det är att omänskliggöra de här personerna liksom.
Vi var inne på en annan skillnad och det tycker jag det är ju trafiken. Jag vet inte, det känns som om alla portugiser, främst det manliga könet, tror att de är Formel 1-förare i vardagen. Jag vet inte, jag bara får den känslan. Att alla, dels så kör man ju för fort. Och jag vet inte om ni har i er körkortsutbildning, men här pratar man ju om 3-sekundersregeln, att man ska hålla ett avstånd till framförande fordon. På typ 3 sekunder ska man räkna. Och jag menar, jag kan ju uppleva ibland att det känns som 3 decimeter när man åker på någon kurvig väg i Portugal.
Alltså jag tog mitt körkort i Sverige, så att även jag har hört att jag kör som en biltjuv, vilket min förra pojkvän tyckte passade alldeles utmärkt. Han sa att allting föll på plats när jag körde i Portugal, för att då förstod han att jag körde som jag körde, för att det var som jag körde här liksom. Men jag körde så i Sverige. Fast jag tillhör inte det värsta. Men här så är det precis som man lär sig att när man ska köra om så är det inte så att man ska hålla sig en bit ifrån bilen framför, kika försiktigt fram och se när det passar att köra förbi eller köra om. Utan här så är det in i rumpan på bilen före, stressa den så franken och sen helt plötsligt bara pysar och köra om. Helt vansinnigt.
Och jag ser framför mig också, det här kanske är en generalisering, men det sitter en man bakom ratten. Han har nedvevade rutor och han har vänsterhanden ut genom dörren och håller högerhanden på ratten samtidigt som han röker en cigg och kör om.
Ja, det är verkligen en bild som passar i många, många lägen.
Ja, jag vet att första gångerna jag körde och vi kanske var på lite kurviga vägar och man tyckte att nu går det lite för fort. För man kände sig lite småstressad, det ska jag ärligt erkänna. Att då åkte man ju åt sidan och släppte förbi bilen i fråga liksom, eller aktuellt fordon.
Ja, det är det bästa man kan göra.
Och en annan sak som jag upptäckte, det är att, och det kanske du också har märkt, om man ska ut på en större väg, typ en motortrafikled eller motorväg, så i Sverige så är påfarten ganska lång. Alltså du hinner liksom svänga ut och du hinner blinka och du hinner liksom accelerera från kanske 40-50 kilometer upp till 120 på den här korta eller längre sträckan. Men i Portugal, där är ju påfarterna jättekorta.
Jag har faktiskt inte tänkt på just det mer än vid något tillfälle, ja, vet jag. Men det är mycket möjligt att det är så. Ifall du reagerar på det så är det ju verkligen troligt att det är liksom så på det viset.
Men det känns som att man ska accelerera upp det till motorvägshastighet på typ 20 meter eller sånt där. Men
ja, jo, nej, men man ska helst ha börjat gasa innan man kör in där inne för utfarten eller för infarten. Men det jag tycker är jättedåligt som man inte har i Sverige, eller som man har i Sverige som man inte har här, det är de här rondell, vad ska jag förklara, man har avfart upp mot vägen där de har rondell upp på där man kan köra på igen eller man kan köra bort från det. Har man kört fel så det bara att köra upp, så vet man att det finns en enkel väg tillbaka genom en rondell utfart. Samma fel, ja då är det ett himla mycket. Då måste man köra in på en jävla smågata någonstans till sidan för att svänga tillbaka till någon annan konstig gata som går över eller under motorvägen, oftast under då, som sen gör att man kör jättelångt och sen en påfart superlångt ifrån. Så att kör man av fel här så är det stort problem liksom. Då måste en GPS som var framme och man måste vara bergsäker på vad man ska.
En annan fråga jag har. Alltså, i Sverige så vägtullar, det är ju framförallt i storstäderna som man har någon typ av tull. Och så är det vissa broar finns det tull. Men hos er, är det vägtullar på alla motorvägar?
I princip. Påfarterna och avfarterna på större motorvägarna, ja. De här motorvägarna har man ju betalt genom att betala in skatt. Man har betalt dem genom att betala in de här vägtullarna år efter år i säkert 20 år nu. Och dessutom så höjs de hela tiden. Så man har betalt för de här vägarna och den här vägunderhållningen hur många gånger som helst. De tjänar så mycket pengar på det. Nej, det är supervanligt. Tyvärr. Lite för mycket vägtullar överallt.
Ja, det är bara en ovana för som svensk att komma ner. Att ändå har man ju en sån där dosa som man kan hyra då, typ om man hyr bil. Eller så gäller det att ha kort eller kontanter tillgängligt snabbt där. Liksom. Det är en sån där mardröm jag har att mitt i natten när man är på väg till flygplatsen eller sånt där för att flyga hem tidigt, att man kommer till en vägtull där inte kortet fungerar och den krävs pengar och man inte har några euros överhuvudtaget.
Men alltså, skulle du i ett sånt läge köra, eller det går inte, nej. Det är bara på de där man har vägtull som man kan köra igenom. Nej, jag förstår.
Förstår du vilken...
Ja, fy.
Då kanske man...
Men det finns alltid en knapp som man kan trycka.
Aha.
Det är någon som man kan prata med.
Åh, vad skönt.
Det finns det.
Det finns en människa även där alltså.
Det finns det, någon stackare som sitter där mitt i natten och väntar på att någon ska råka illa ut.
Vad hade du annars på din lista?
Vi ska se här. Det som många svenskar upplever är väldigt positivt när de kommer till Portugal. Det är råvarorna. Att det är bra mognad på till exempel avokados, mangon och övrig frukt. Så att det upplevs som väldigt... Alltså det ökar livskvaliteten för att råvarorna som man använder till maten är så himla bra. Liksom. Och sen så är det också att man kan få ett bra kvalitetsvin för liten peng. Vilket ju är svårt i Sverige.
Ja, jag är beredd att hålla med att... grönsaker speciellt, att dels att typ broccolin, vet jag, de gånger jag har köpt dem, den är gigantisk och sen är det en helt annan prisnivå.
Ja.
Och detsamma, det gäller ju vinet också, att jag tror mitt favoritvin just nu, det kostar typ 4,50 och sånt där i Portugal, och vad är det då, 50-60 kronor i Sverige.
Exakt. Och man kan få bra... Pingo Doce har väldigt bra egna viner som tar fram tillsammans med en lager. Där man kan få bra viner för alltså, 1,5-2 euro. Så att det går att dricka väldigt bra vin för liten peng. Men samtidigt så är Portugal ett vinproducerande land. Och det skulle inte kunna gå till på något annat sätt. Egentligen. Hade de haft jättedyr vin så hade de bara gått till export. Portugiser hade inte haft råd att dricka den själva. För att det är också en jättestor skillnad. Att Portugal, det är ett låglöneland. Med en minimilön på cirka 750-800 euro. Och det är många, många, många som har den minimilönen. Men man har samma boendekostnader som i Sverige. Så att... Det är mycket därför det går att få tag på både råvaror och vin för en liten slant. För att alla ska ha tillgång till den. Liksom.
Ja, där har vi en skillnad.
Ja, helt klart. Sen en annan sak som många svenskar upplever, det är att maten är mycket mindre saltad och kryddad. I Portugal så vill man ju i matlagningsväg att smakerna och råvarorna själva ska... smaksätta maten, och man har gått ut med stora kampanjer på tv om hur farligt salt är för människan, så att man är försiktig med salt. Och så är det också det att i restauranger så har inte portugiser vanan som i Sverige, så är det aldrig fult att be om saltkaret för salta maten, men här så är det någonting som nästan aldrig händer för portugiser, för att det är som att säga att kocken inte har gjort sitt jobb lite grann.
Aha. Ja, det håller jag med om. Den är ju inte kryddad, speciellt saltad maten, utan är man på restaurang och svensk så, ja, i 9 fall av 10 så saltar man ju på lite extra.
Exakt. Och det är så man vet att någon kommer från något annat land också när man är på restaurang som kockat, eller sådär, någon ber om saltet. Men det är olika vanor helt enkelt.
Samtidigt det är en nytta aspekt, för jag tror, precis som du säger, att ni har haft kampanjer att salt kanske inte är det bästa och vi saltar lite extra.
Exakt.
Och samtidigt kan jag tänka att ni lever i ett varmt land. Ni borde ju svettas lite mer så att det där med salt skulle behövs liksom.
Ja, men nej, de är väldigt, alltså generellt sett så är folk väldigt försiktiga med salt här. Efter de här stora marknadsföringskampanjerna om just salt och socker. Men sen så finns det saker som man inte alls har gått ut med som inte är så nyttiga. Som margarin till exempel, det är ju stort här fortfarande. Det använder man inte så mycket i Sverige.
Ja, det har ju olivolja till allt.
Ja, alltså de flesta har ju det, men... det finns fortfarande många som använder margarin. Och så en annan sak som man som svensk säkert kommer sakna när man har bott här ett tag. Det är ju att rätter med sås. Det finns med vettligen, det finns svampsås. Som är sås med svamp och grädde. Och sen så finns det trepepparsås. Ölsås. Annars så har man inte så mycket sås i maten här.
Nej, det är rätt.
Ifall det inte är krytor så finns det ingen sås direkt.
Nej, det där är verkligen en olikhet. Och vi är väl tvärsom. Vi måste ha sås. Det är ungefär som vårt snack under lunchen där jag berättade om köttbullarna. Den klassiska rätten köttbullar på IKEA. I Sverige så har vi ju den med köttbullar, brun sås och potatis och lingonsylt. Men i Portugal då är det köttbullar och det är broccoli, ris och pommes frites till. Det är en underbar kombination.
Ja, jo. Jag är väldigt förtjust i det som vi har pratat om tidigare. Ja. Nej, men som sagt, sås, det är ingen stor grej här direkt. Och en annan sak som man inte heller får tag i Portugal lätt, det är tydligen färsk gäst.
Jaha.
Det kan vara bra att veta som husmor när man flyttar hit.
Alltså det här fyrkantiga gästpaketet som man behöver när man ska baka.
Exakt, det finns torrgäst men inte färsk gäst.
Sen en skillnad. Jag har inte upplevt det så mycket själv, men jag fattar att det är så. Det är era bankomater. Eller multibanko.
Ja.
Och om jag har läst på historien rätt, så gick alla bankerna ihop i ett eget bolag i Portugal och lanserade ett gemensamt varumärke och ett gemensamt tjänstebud och gemensamma priser med bankomater. Och att ni kan göra, alltså, otroligt mycket mer än vad man kan göra i en bankomat i Sverige. Alltså i princip allt du behöver göra, betala räkningar, köpa fiskekort, fylla på kontantkortet i mobilen, betala skatter eller det du behöver göra för att gå in till banken och träffa en person och göra någonting, det kan du göra i din bankomat.
Det är otroligt mycket saker. Man kan lägga till autogiro på olika tjänster, man kan ta bort autogiro på olika tjänster, man kan göra överföringar, man kan göra betalningar, ja, man kan ta ut pengar också.
Ja, det är ju bra, och man kan skicka pengar till andra liksom.
Ja, det är bara skoja, men visst, det är verkligen jättemycket, alltså det finns ju många. Sverige ligger helt klart framkanten vad det gäller teknologi. Och Portugal har nu legat helt klart i bakkanten vad det gäller teknologi. I Europa i alla fall. Så att då har det varit superbra att ha tillgång till multibanker som heter, där man kan göra allt det där.
Alltså jag undrar om det är så dåligt eller mindre tekniskt utvecklat. Jag tänker bara på den äldre befolkningen i Sverige. Alltså för att du ska kunna hantera typ bankärenden, ja, du måste ha en mobil, du måste ha mobilbank-ID och så vidare och så vidare för att kunna göra allt det där. Och det behövs ju inte i Portugal, utan där går 85-åringen till bankomaten och gör det han eller hon behöver.
Ja, jo. Alltså det kan ta väldigt lång tid att ta ut pengar i slutet eller början på morgonen när folk ska betala alla sina räkningar på bankomaten. Men, ja, men det stämmer. Det mesta går att göra.
Fast jag läste på att det finns ju en app också. Vad heter den då? Multibank Away eller något sånt där.
MBWay.
Ja, MBWay. Multibank-way. Och den kan man ju ha för att betala om det handlar online eller i butiker, skicka pengar.
Och exakt.
De hade också en smart funktion, läste jag. Jag har ingen aning om det, så rätta mig om jag har fel. Man kunde dela en nota. Om man är på restaurang och är flera stycken, då kan man dela notan.
Ja, alltså den är väldigt bra. Det är som Swish, fast utvecklad. Den även har andra funktioner. Du kan, nu när du lämnar hemmet så behöver du bara ha med dig din mobiltelefon. Du kan betala allting via MBWay. Antingen appen eller din bankapp som oftast har den implementerad automatiskt. Så du behöver liksom ta två separata appar om du inte vill.
Ja, det är smart. På tal om just bankomater och hur det är utbyggt. Nu vet inte jag om det är så här. Träffas man mer ute än att man träffas hemma?
Ja, alltså generellt sett så... Nu kanske det blir så igen med tanke på de här huspriserna. Men för länge sedan så var det så att det var trångbott i husen. Folk, ja, det var det så i Sverige också kanske för länge sedan. Men... att folk, det bodde kanske 4 personer i en liksom i ett lägenhet med ett rum och ett vardagsrum. Eller att man kanske inte så trångboddheten. Det kanske var att man har möbler sedan förra seklet innan IKEA kom. Hemmen har sällan varit en samlingsplats mer än när kanske barnen har fyllt år, om man säger så. Annars så träffas man ute på, för att det har varit så billigt på kaféer. Både öl, vin och mat kostade så lite, speciellt under skudestiden. Det var Portugals förra valuta. Skudest, det betyder en skud och det är en sköld. Så att det var sköldar liksom, skudus. Och då hade nästan alla portugiserna råd med att träffas ute och äta frukost ute och äta lunch och middag ute. Folk hade jättebra liv. Jättebra liv. Och då var det ju så att man träffades på kaféet på morgonen, pratade med alla. Man kanske träffades kaféet efter maten på kvällen. Där man satt och pratade med alla grannar eller de som bodde kring det kaféet. Och det var ett fantastiskt byliv, eller ett, ja, det var livet som det såg ut då liksom. Så att det var verkligen mer vanligt att folk träffades ute än än hemma hos folk.
Hur tror du att det är idag? Låt säga, jag vill bjuda min grannfamilj. Ska vi säga att vi ses på stan eller byn? Eller kan jag bjuda hem dem?
Alltså du skulle kunna bjuda hem dem, för att det är en svensk sed att bjuda hem dem, så att de får liksom testa på kultur, om man säger så. Bjuda på lite kakor då, som man gör så här, kaffe. Men det vanliga med portugiser, kanske inte grannar, men om du skulle bli vän med någon och börja prata med någon sådär, så är det oftast att man tar en kaffe på stan. Kanske lite, är det familj så kanske man kommer hem. Men är det bara en vän så är det mer att man tar en kaffe på stan och pratar lite skit och kanske dricker en öl. Kaffe betyder oftast att man dricker en öl eller två.
Okej.
Det är inte ofta det blir bara kaffe. Eller kaffe överhuvudtaget.
Men måste jag på något sätt ta de detaljerna? Ni är välkomna hem till oss 6 över morgonen. Ja, passar det bra? Ja, men det passar bra. Måste jag tala om att ni kommer få mat då, eller?
Gud, det är jättebra att förklara sådana detaljer.
Eller tror de att då blir det bara en kaffe eller fika? Eller några bärs?
Ja, alltså för det första så äter ju portugisiskt 8.
Ja, okej, det var att skjuta fram det lite.
Ja, och sen så eftersom Portugal har väl haft jättemycket invandring av olika kulturer genom århundraden. Det är inte som i Sverige att man under några årtionden har anpassat sig jättemycket till andra kulturer. Så att ifall man inte talar om ramarna så vet man inte, det tror de att det är som de är vana vid. Så det är ganska bra att tala om att vi är välkomna hem till oss som jag i Sverige på en kopp kaffe och lite kakor. Ah, du vet om att det är det som gäller. Jag brukar ordna ganska mycket fester hemma hos mig i Sverige. Och speciellt om jag flyttar någonstans så hade jag inflyttningsfest. Det tycker vi är helt normalt. Och det tyckte jag att det skulle vara kul att ordna när jag flyttade till Portugal. Hemma hos min farmor bodde jag. Hon bodde hos min faster då. Och då hade jag lite inflyttningsfest, tycker jag. Bjöd folk 8. Och hade köpt snacks och dricka liksom. Och när folk kom och det inte fanns middagsmat så gick de nästan alla hem efter en halvtimme. För att jag då inte hade passat in liksom deras rutiner liksom.
Jaha, så är det 8 på kvällen då förväntar man sig med riktig mat liksom.
Riktig mat, ja.
Okej.
Okay. Så ja, det var en av mina mest misslyckade fester kan man säga. Om inte den mest misslyckade. Nej, så att berätta gärna att ni bjuder hem till oss på kaffe och kaka. Det är så vi har i Sverige. Det är nog den tiden funkar det. Och sen så ta inte illa upp ifall folk inte kommer i tid. För att det är ju någonting, det här är ju en jättestor skillnad. I podcast så kommer man vanligtvis lite sent. Då kanske de anstränger sig i och med att de kanske har en aning om att svenskar är mer punktliga. Ta inte illa upp ifall folk inte kommer i tid. För att det är ingen stor grej i Portugal att man inte kommer i tid. Folk väntar sig nästan att alla är lite sena. Så att man ska ge liksom husvärdarna tid att göra sig i ordning. Och är de lite sena så ska man ge dem lite tid till att komma till rätta med saker. Det är inte som svenska som står 10 minuter innan och väntar på att ringa på ringklockan.
Ja, det där var ett bra tips. För har ingen dykt upp efter en halvtimme, då tänker man, jaha, de kom väl inte då?
Nej. Bara visst brukar det vara kvart 20 minuter, men bli inte upprörd om det skulle vara en halvtimme heller, nej.
Och sen förklara vad de får, om det är kaffe och kakor eller om det är middag. Och är det klockan, säger man typ vid 7-8 tiden, då förväntar man sig mat.
Ja, exakt. Och fika är kanske vid 5-6 tiden, ungefär den tiden man käkar middag i Sverige.
Hade du några andra så här som du dök på, likheter eller skillnader?
Ja, jag har en stor skillnad som jag tycker är ganska viktig. Och det är att gängkriminalitet i Portugal finns inte riktigt så som man har i Sverige. Alltså Sverige har ju liksom de senaste 10 åren fått, alltså det fanns väl innan också, men de har fått jättemycket gängkriminalitet. Det har tack och lov Portugal sluppit än så länge. Så att det finns bajros, alltså områden, precis som det finns i Sverige, som är till för människor som inte har så mycket pengar, där de får bo billigt liksom. Och det är där det är mycket folk från Afrika, från gamla kolonierna och sådär, som kämpar med sin tillvaro liksom. Men så där rekommenderar man liksom kanske inte att gå i natten. Men annars i vardagen så tack och lov stöter man inte på så mycket gängkriminalitet. Och kriminalitet stöter man mest på ifall man skulle vara i till exempel Lissabon och någon skulle pickpocketa, alltså ta en plånbok eller en mobiltelefon. Man ska vara försiktig till exempel när man åker spårvagn. Där finns det organiserade ligor som tar ens plånböcker eller ens mobiltelefon och dylikt. Så där ska man vara försiktig. Och sen så i Akaskajsområdet så är det väl att som vanligt som man ska veta överallt. Man ska inte lämna saker och ting framme i bilen för att folk slår in rutorna. Här ser man att tillfället gör tjuven. Och det är ju att är det någonting som är väldigt lätt att ta så gör man det. Men skulle det inte vara så gör man inte det. Liksom man säger så. Så lämna inga grejer framme i era bilar så ifall de står ute och sådär vidare. Men förutom det så är det tack och lov inte speciellt mycket kriminalitet. Och det är väldigt positivt här.
Ja, det är ju en stor skillnad om vi pratar ficktjuvar som tar plånböcker och mobiltelefoner kontra sprängningar och regelrätta skjutningar som det är just nu. Det är en hemsk utveckling, men man har ju blivit lite van, förstår mig rätt.
Ja,
det är ingen jättegrej nu att på nyheterna man slår på tvn på morgonen. Aha, då har det varit två sprängningar i norra Stockholm och en 18-åring är ihjälskjuten i södra Stockholm. Och så vidare. Så där håller det på. Och idag så man reagerar inte så mycket. Men det är ju en hemsk utveckling. Men min fråga till dig är, hur mycket är det i typ nyheterna i Portugal om den ökade, jag kallar det gängkriminaliteten i Sverige?
Väldigt lite. Alltså folk tror mig knappt när jag berättar hur det är i Sverige idag. De blir helt chockade. Det är få som vet hur det är i Sverige. Det är ingenting som kommer upp här.
Så just att ha lite ficktjuvar på spårvagn 28 i Lissabon, det känns som ett enkelt problem och en enkel utmaning. Nu har vi mest nästan, vi har pratat om skillnader, sådana skillnader som vi har upplevt eller hört från vänner och kollegor. Det finns ju likheter också, men det är mer på ett helt annat plan. Typ att det bor ungefär 10 miljoner människor i respektive land. Och att Lissabon och, jag kollar av Storstockholm, det är ju ganska stort område, har ungefär lika många invånare. Jag trodde att Lissabon skulle vara otroligt mycket mer invånare, men det är ungefär likadant. Inte jättestor skillnad. Och sen konstaterar jag att vi är ganska små länder. Men en gång i tiden har vi båda varit stormakter. Det tror man inte idag, men så har det varit liksom. Jag tror att det var 1400-1500-talet så var det ju en sjöfararnation och börja etablera era kolonier och var otroligt framstående inom många områden. Och vi hade väl vår höjdpunkt på 1600-talet någon gång.
Ja visst, om vikingarnas ryktbarhet ska vi inte heller sticka med stolen med.
Vet man om dem i Portugal?
Man älskar vikingar här. När man tänker på svenska så är det vikingar.
Jag kanske ska få en med vikingahjälm och ha den nere då. Så att man...
ja, jag har den hemma i alla fall.
Ja.
Där de tyckte var så här, vad har det? Det här vi förväntar oss.
Man bjuder hem grannarna på middag där klockan 8 och så klär man ut sig i vikingautstyrsel och bjuder på någonting typiskt svenskt. Jag har ingen aning vad det kan vara. Falukorv i ugn eller något liknande.
Jag var vegetarian en gång i tiden och allting, men nu så blir det mycket kött här. Och då har jag gjort Karl Stroganoff. Och folk älskar det. Det är literally love it.
Hur får du tag i falukorv?
Ja, man går antingen till en svensk butik. Eller så på Aldi har de någonting som är väldigt likt. Som är liksom i princip, det är en tysk korv. Som är som en falukorv.
Aha. Ja, bra.
Men det finns en sak till som jag vill ta upp. Portugiser är lite mer som danskar. För de lov att liksom köra loss jargong. Och det är det som är väldigt svåra att överbrygga rent kulturellt på grund av språken. Så är de lite som danskarna. Att man gillar det här med att pika och skämta och Alltså svenskarna har ju det också såklart jättemycket, men danskarna har det ännu mer. Man kommer inte till man träffar inte en ny dansk utan att de kommer med något dåligt skämt om svenskar eller något, att de försöker pika en liksom. Och den kulturen har man lite här i Portugal också liksom.
Vad pikar man då? Det är det för att om man kommer från norra eller södra Lissabon eller håller på olika fotbollslag eller vad?
Fotbollslag ska vi inte prata om. De håller på att köra, de kan pika varandra hur mycket som helst. Alltså Bruno, min kille, han kör förbi, har Benfica vunnit och han är ingen fotbollsfantast. Tack och lov. Men, kör han förbi någon som han vet är Porto-fan och Benfica har vunnit över dem, så har de jäkligen med mycket att säga. Alltså han kör förbi dem och så bara bla 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 och så bla 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 bla. Så håller på sig hela dagen med olika människor. Det är en stor grej här, så ja, absolut fotboll. Men sen så... Alltså överhuvudtaget, jargongen är liksom att man får upp, man tar tag i någonting som är kul och sen så läcker man runt med det. Det kan vara flera timmar ibland. Så att folk tycker väldigt mycket om köra så här roliga jargonger liksom. Alltså skämta mycket och sådär. Så att det gäller att man tar det med en klackspark och att man gärna skrattar åt det själv och gör det ännu värre liksom. Alltså förstår du, så att ifall någon liksom pekar dig för någonting så ska du bara acceptera och liksom göra det som att du är ännu djupare det de säger att du är liksom. Så att det är ett sätt att fortsätta driva på det här liksom, roliga.
Det känns ju skönt och bra då att man inte kan någon portugisiska överhuvudtaget. Så att det är helt omöjligt att skicka de där pikarna.
Alltså för mig var det också väldigt svårt de första åren. Liksom, för att det var, jag är liksom inte alls, har inte den vanan om man säger så. Men nu så har jag börjat tycka också att det är en kul grej. Jag har börjat fatta att Det är bara lite peak. Det behöver liksom, man behöver inte ta illa upp. Man kan skoja med det. Och det är väldigt skönt att ha kommit fram till det efter så lång tid. Att det är ingen big deal. Liksom. Man behöver inte bli ledsen eller så. Utan, och det är samma sak som hände i Danmark faktiskt. När jag jobbade där. Att man fick efter att ha hört 70 gånger om dagen att gör en god gärning och kör svenskt till färjan. Och det här var tiden innan bron fanns. Så var det ju liksom ganska jobbigt. Men man måste ofta med en klackspark. Bara ja, kör mig till färjan, gör det. Vi dricker en öl på vägen.
Ja, härligt.
Jo, så det är stor grej. Men sen är det en annan sak. Om jag får köra.
Kör.
Jo, en sak som jag tycker är lite synd. Det är att man sjunger inte alls lika mycket som i Sverige.
Sjunger?
Ja, i Sverige så sjunger man vid massa tillfällen, till exempel midsommar, inte bara kring midsommarstången utan när man ska ta en ubbe, man sjunger inte på julen, det är klart kanske inte så många som kör julsångerna och dansar kring granen längre, men det fanns den traditionen och jag fick uppleva den, den var helt fantastisk. Och man har liksom körer vid Valborg där man sjunger om hur snön har liksom smält och så vidare. Det, man har liksom väldigt lite sångtradition här. Det är barnsånger. Alltså annars har man liksom inte så mycket. I Sverige har man ju jättemycket barnsånger också.
Ja, jag tror det här med kör, det är ju ett utbrett intresse. Och många sjunger i kör i Sverige.
Exakt.
Kanske kommer där då. Så det kan ju inte bara vara att vi har snapsvisor. Det måste ju vara någonting annat.
Förlåt, det var bara ett exempel där man i umgänge med andra sjunger spontant. Liksom. Det är inte alls spontant.
Det är ju bra. Jag får lite input där kring vad man ska hitta på då när man ska bjuda grannarna på mat klockan 8. Att man,
just det.
Man tar med snaps och sen så har man ett sånghäfte på svenska. Och så har man den här gäddorna leker bakom dasset i text och så ska de få lära sig den.
Just det. Det hade varit så himla, det var lite chockande. Men det hade varit många svenskar och på portugiser så hade de nog gjort det. Men bara 4 personer, så hade de nog haft väldigt svårt för det hela. För att det finns liksom inget, de hade inte vetat vad de skulle ta vägen eller vad som förväntades av dem. För att man gör inte alls det här. Men det finns svenska körer här i Cascais, och det lär finnas Algarve också, för att det är så många svenska här. Men det är svenska körer.
Ja, det där var ju en intressant skillnad. Man sjunger inte så mycket. Jag tror det var, nästan skulle vara tvärsom. Typ om man ser från någon stor fotbollsmatch i Portugal, så står de ju och sjunger i klacken. Liksom. Men det är där då, inte i övrigt liksom.
Ja, jo, klacksånger är populära. Men inte så mycket annat. Om det är klart folk sjunger bland fyllan. Men det är inte alls som i Sverige där man har häften med sånger där man sjunger med, eller man kan alla vårvisor och man kan sommarvisor och man kan midsommarvisor. Alltså, i Sverige har ju ett otroligt kulturarv av sång som man saknar i Portugal.
Det kanske kommer från skolan, funderar jag på. Alltså när det är skolavslutning, då sjunger du Den blomstertid nu kommer. Och på jul, ja, då är det vissa jullåtar som man, ja, som barn ska säga, sjunger.
Ja, det är sant. I skolan, ja. Och sen så har jag en annan sak att ta upp som är helt annan sak. Men,
berätta.
Ja, jag passar på. Jag skulle säga att föreningskulturen är nästan obefintlig här jämfört med Sverige. Det finns liksom inte att man tränar för en liten peng i månaden där folk frivilligt ställer upp och undervisar andra i någonting för nästan ingenting. Så att det finns knappt här överhuvudtaget. Om man säger liksom att i Sverige så finns det 70%, så finns det kanske 6%. Om inte mindre. Så att det är någonting som man kanske ska vara inställd på. Allting kostar. Alltså allting som man i Sverige räknar med, föreningskurser som man kan gå nästan gratis, det kostar pengar här.
Ja, jag tänker just, men nu är ju våra barn stora, men det var ju en period där när de var mycket i föreningslivet i olika idrotter. Och som förälder så förväntas ju du ställa upp gratis. Och skjutsa och stå i en kiosk. Och, hela föreningslivet bygger ju på frivilliga insatser från föräldrar och andra vuxna som är tränare, så att säga.
Ja, alltså det finns i viss mån här också, som sagt. Det finns, men det är väldigt liten procent om jag jämför. Väldigt, väldigt liten procent. Det finns i så här byföreningar. Det finns inom äldreomvården där de har så här daghem för äldre. Mm. Jag vet inte om det finns i Sverige faktiskt nu när jag tänker efter. Men då finns det ett hem de kan gå till under dagen så de inte sitter ensamma, och där har de massa aktiviteter. Och det anordnas oftast av människor som är involverade i i det hemmet, man säger så. Och sen har jag en till. En konstig sak som folk upplever här, det är alla synliga kablar. Alltså i Sverige så finns ju nästan allting lagt under jord, men så är det inte i Portugal. Det är liksom kablar hit och kablar dit, och många kablar som inte längre används överhuvudtaget, men det är ingen som tyar att ta ner dem. Så det kan man vara beredd på när man flyttar hit.
Eller ja, jag håller med om. Det är också en sån där reflektion man gjorde i början, att det här skatbot i hörnet på ett hus av massa kablar, och jag vet inte om det var el eller om det var telefonledningar, och sen kanske det satt någon ny dosa där som såg blank och ny ut, och man undrar om det här fungerar, och tänk vad händer om åskan slår ner det där, men av någon outgrundlig anledning så fungerar det ju.
Ja, nej, det är helt otroligt, jag håller med, men det gör det.
Ja, vad kul, Annis. Jag tycker det var ett vinnande tema det här, att ha likheter och skillnader, eller mest skillnader.
Exakt.
Ska du ta helg nu eller?
Alltså först tänkte jag inte det, men nu tänker jag verkligen det.
Ha Har du tips på ämnen att tala om? Eller någon eller några personer som jag bör träffa för ett samtal? Tipsa mig gärna. Du hittar mina kontaktuppgifter på hemsidan portugalpodden.se. Tack så mycket.